In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Ja, Sillypodden. Det är tisdag eftermiddag. Vi har lite begränsat med tid idag, men vi ska i alla fall försöka riva av det allra väsentligaste. Makoto, du är med mig här i studion.
Ja, och nu inser jag att jag har skickat väldigt mycket rykten i det här mejlet.
Vi river av det.
Ja, då river vi bara.
Ja, vi river på. Vi börjar i Holland. Vi börjar med Telegraph. Memphis Depay klar. Eller? För Barcelona. Ska vara done deal enligt den där trovärdiga tidningen. Telegraph har ju koll på holländarna, så är det ju.
Ja, det är ju en telegrafjournalist som jag naturligtvis har glömt namnet på och av någon anledning inte skrev namnet på i det här.
Du kommer ju ändå uttala det holländska namnet fel.
Ja, det är sant. Det är sant.
25 plus 5 miljoner euro. Det är ju överkomligt. Jag tycker inte att det är... Alltså, det är ett rimligt pris för en Memphis Depay. Frågan är bara, är Memphis Depay Barcelona... material.
Det är ju precis där frågan ligger. Alltså om man tittar på att han har ett år kvar på kontraktet, hur bra han faktiskt varit i Lyon där han fått ett fantastiskt uppsving efter liksom den ganska tragiska tiden i Manchester United. Där han väl mest var känd för att bli kallad flöjtspelare av Louis van Gaal typ. Så har han ju varit helt briljant i Lyon. Så problemet här är väl dock att det är ju inte riktigt typen Barcelona behöver, skulle jag säga. Ja, de vill ha offensiv förstärkning och Suarez försvinner och så vidare. Men du ska ju spela Griezmann centralt. Memphis Depay har varit som bäst när han spelar centralt. Messi vill väl egentligen spela centralt om man får det. Men nu ska ju Griezmann göra det. Så det finns en otrolig varningsklocka här enligt mig på att Depay blir lite som Griezmann var förra säsongen. Pushas ut på någon position som kanske inte passar honom perfekt. Blir liksom bara någon i periferin i den här offensiven. Men som ett truppkomplement, om det är det han är tänkt som och det är det han har accepterat den rollen. Då är det ju en klockren värvning för att bredda offensiven helt enkelt. För de har ju svagt med backup på centrala anfallspositionen.
Ja, så är det verkligen. Och det finns ju frågetecken runt Suarez också ju.
Ja, alltså väldigt mycket frågetecken på att det verkar ju som att Juventus börjar se det som omöjligt att få över honom. Och det här passtestet och alltihopa verkar dröja. Och nu var ju då tekniska direktören och sportchefen Planes ute här och pratade med media precis innan vi började spela in och sa det att våra eventuella offensiva förstärkningar är ju inte baserade på huruvida Suarez går eller inte. Men Suarez sitter ju i en riktigt knivig situation om man inte får något löst, för att då kommer han sitta läktare under sitta kontraktsåret och titta på. Och han är ju allt för bra för att göra det, men samtidigt så Barcelona, Juventus vill ju i princip ta honom gratis. Men Barcelona vill väl ha någon form av ersättning också. Så vi får väl se vad det blir av allt det där.
Och Barcelona behöver ju få in pengar för de här spelarna. De måste ju få in någonting. Alltså, de behöver bygga om. Och det liksom ekar tomt i skattkistan. Det är ju en svår kombination.
Ja, alltså, man brukar ju säga att om man inte har pengar ska man inte köpa saker. Sen finns ju alltid det här avbetalningar och sånt där. Och sms-lån och allt vad man kan ta. Exakt. I Barcelonas fall kanske inte görs över sms. Men... de sitter ju i en knivig sits, för de sitter med massa skulder på att klubben har misskötts helt enkelt under väldigt många år ekonomiskt. Det har ju kommit till ett läge där det finns uppgifter i Spanien nu om, och det här är ju också helt fascinerande, att det finns ju uppgifter om att Bartomeu ska ha kallat in Messi till ett möte för att förhandla om att sänka hans lön. Det känns inte som det så här smartaste att göra efter.
Det är läge nu liksom.
Ja, alltså sen så om det är av coronaskäl och så vidare, absolut. Han är ju inte som att han bara tänker på pengar, det är inte så. Och det är ju, han är ju den stora löneposten. Men det är kanske inte riktigt rätt timing att kalla in Messi specifikt till kontoret för att säga att, men du, kan du gå ner i lön för att, men du vet, vi har ju skitit till alltihopa liksom. Och
han tjänar ju nästan som en hel startelva själv.
Ja.
Så att man förstår ju att det finns bekymmer om man har dåligt med cash.
Ja.
Och sitta på den löneposten, så är det ju.
Men det finns ju en enkel lösning, sälja för 2 miljarder. Ja. Det är ju egentligen den enkla lösningen på något sätt. Sen förstår jag att man kanske inte vill göra det och att det finns alla möjliga aspekter och att det smärtar emot på något sätt att sätta en prislapp på Lionel Messi. Men ja, det, Memphis Depay kan vi konstatera är en ganska, i det här läget, en vettig rekrytering, även om jag är tveksam till vart han på riktigt ska få plats.
Jadon Sancho.
Ja, men Sancho i schemat också kanske har. Men det,
ja då. Nej, men det är därför att härom dagen, eller det förra avsnittet, så tror jag vi satt och sa att ja, men Jadon Sancho börjar röra på sig nu.
Ja, men det har ju vänt igen. Dortmund vill ju inte sälja, vet
kommer, och sen så. Ja, precis. Och nu så har Dortmund tagit död på den här igen. Och sagt att Jadon Sancho är en Dortmund-spelare för den här säsongen. Och det liksom kommer inte hända någonting där.
Det kommer de ju säga fram tills han står med United-tröja.
Ja.
Så att
det har då kommit spanska uppgifter på att Manchester United ser Gareth Bale som ett alternativ då. Och det är ju ett gammalt rykt. Alltså,
jo, men det har florerat ganska rejält de sista dagarna ändå. Ja. Just det här Bale till Madrid, till United då.
Och den konversationen har ju pågått under flera år såklart mellan Gareth Bale och Manchester United. Den är ju inte ny. Alltså den har funnits länge. Det är ju att United inte har, alltså, stjärnorna har aldrig stått liksom i position för att det ska hända. Antingen så har United varit på ett ställe där Bale inte har velat gå, alltså man har varit utanför Champions League, eller man har stått mellan managers eller såna saker, eller så har Gareth Bale helt enkelt inte varit där Manchester United, utan varit en skadedrabbad spelare med jättehög lön med en jättehög prislapp.
Vilket han fortfarande är.
Vilket han fortfarande är, ja. Och så att det har aldrig riktigt liksom funnits en ideal situation då den här affären skulle bli av, även om diskussionerna har ju förts under jättemånga år. Vad skulle en Gareth Bale kosta nu, tror du?
Alltså, med tanke på att det finns uppgifter om att Real Madrid ångrar att de inte gav honom gratis till kineserna, så hade han väl inte, alltså i transfersummen,
det är ju inte en miljard för Gareth Bale.
Nej,
kan det inte vara,
nej. Transfersummemässigt så tror jag Real Madrid snarare sitter i en situation man tänker långsiktigt att, ja, men vi blir av med den här löneposten.
Ja.
Och att man på så sätt då ändå kan tänka sig att täppa honom väldigt billigt. Problemet är ju att Gareth Bale sitter på en allt annat än billig lön som United ska ta över. Hur intresserade är de av det? Det har ju pratat väldigt mycket om en låne deal naturligtvis. Mm. Och då kan man ju tänka sig att det skulle bli en sån deal där Real Madrid betalar en summa liksom av lönen för att Bale ska spela där. Och Bale ska ju ändå vara öppen, om man ska tro det han sa i den plötsliga intervjun med Sky Sports, där när han från ingenstans plötsligt var missnöjd med att vara i Real Madrid och hade känt sig stoppad från att lämna klubben. Så sa han var öppen för Premier League om det finns möjlighet att gå dit. Så att, och United i det här läget känns ju ändå som en någorlunda attraktiv destination att gå till.
Ja, absolut.
Så menar, att
de är ju liksom på väg upp nu. Jag vet inte om man kan säga det samma om Gareth Bale.
Nej, men det är väl att han, jag tror fortfarande kan finnas någon form av fotbollsspelare där någonstans om han får någon form av nytändning. Men jag har väldigt svårt, jag har börjat inse att den nytändningen kommer inte ske så länge han spelar med Real Madrids klubben blir på bröstet.
Nej, det är väl den känslan.
För golfbanorna är för fina. Liksom det går inte att komma ifrån det.
Jättefina golfbanor. Mm. Nej, det är svårt att se det hända. Det är också, det är ju inte alls den profilen som Manchester United jobbar med just nu. För några år sedan så hade det känts väldigt naturligt när strategin var mer kortsiktig. Man kände att man hade ett häng. Det var, man var en eller två liksom stjärnvärvningar ifrån att bara skutta tillbaks upp på toppen igen. Jag tänker under Mourinho, liksom Zlatan, Angel Di Maria, alltså de säsongerna, där kändes det liksom ett Gareth Bale mer naturligt. Nu tänker man ju ungt, man tänker långsiktigt, man ska liksom bygga upp någonting, då är ju inte Gareth Bale rätt namn.
Nej, men sen känns det som United ändå har en viss flexibilitet när det kommer till det där. Alltså Odion Ighalo-lånet var ju desperat, men det tyder ändå på att man kan vara flexibla när det väl behövs. Att ja, men i det här läget så kanske det här faktiskt är det bästa för att göra vårt lag bra just nu och konkurrenskraftigt. Och om man sitter i ett läge där, ja, men vi kommer inte få Jadon Sancho, istället för att typ lägga massa pengar på Douglas Costa eller någonting, då kan jag ju ändå se att lån av Gareth Bale kanske inte är så dum, för den positionen måste de ju förstärka. Sen är frågan, Bale kommer ju säkert kräva att han ska ha speltid i en viss mängd om man skulle gå på en lån till en klubb. Så att man skulle
kan,
tillbaka
man,
till Premier
League. Kan man på riktigt kräva det?
eller åtminstone få någon form av försäkran om att han kommer att ingå liksom i planerna.
Det alltså, känns liksom så här, killen som knappt har kunnat garantera sin egen klubbspeltid. Alltså, det känns på något sätt ironiskt av Gareth Bale att kräva en ny klubb på speltid.
Och han är ju också dessutom skadad enligt egen utsago i alla fall. Så att han har ju inte börjat träna med Real Madrid. Utan att lägga någon värdering i hur allvarlig den skadan egentligen är efter den där landslagsuppehållet med Wales där han spelade och hade jätteroligt.
Det är lite så här Coutinhos ryggskada.
Nej, men det gör lite ont i knät så att står nu över. Nej, men jag, för allas skull så måste väl till en flytt nu. Satt jag här förra sommaren och sa att men det kan inte bli kvar. Och det blev han. Och sen när man gått över till att men han kan inte lämna. För han kommer aldrig lämna. Det kommer aldrig bli av med honom. Men nu, det har gått till en nivå nu där jag ser inte ens att Zidane ska plötsligt locka in honom och ge honom en andra chans igen. Eller tredje eller fjärde eller vad man ska kalla det. Det är en ohållbar situation. Så att man hoppas ju att klubbarna kan lösa det på något vettigt sätt. För Gareth Bale är en sån spelare som... när den är som bäst i en fröjd att se en fotbollsspelare. Man vill ju se en sån fotbollsspelare spela fotboll och vara liksom spelglad igen.
Ja, nej, så det...
För fotbollens skull hoppas jag att han faktiskt får igenom en flytt. Av silly själv så är det ganska kul när han sitter kvar där, men det är en annan sak.
Ja, jo. Absolut. Arturo Vidal. Allt närmare Inter. Precis som Diego Godin är allt närmare en övergång till Calgary.
Ja, Cagliari för Godin. Det gick ett år i Inter som inte var bra.
Nej, det var inte bra. Fan vad jag är besviken på den här. Trodde ju att liksom Conte, alltså det fanns mycket som
så att han är så fruktansvärt bra.
Talade alltså, för den här alltså jag tror jag hade mer än på någon lista som de bästa värvningarna liksom på.
Nej, jag tror att när jag gjorde någon sån så låg den tvåa tror jag. Mm. Jag minns inte vad som var etta på den listan, men Godin låg väldigt, väldigt högt på en sån lista. Gratis, man får en spelare som då kändes fortfarande liksom i sin prime.
Total världsklass var ju liksom så här, en av världens bästa mittbackar gratis. Sugen på att gå, alltså du vet,
definitionen av försvarsgeneral liksom.
Ja, och en tränare som verkligen har vett att förstå vad man ska göra med en bra mittback.
Sen fick han uppleva en trebackslinje.
Och då det passade inte honom.
Nej, inte överhuvudtaget. Och den här flytten är ju, alltså det är ju superkap av Cagliari måste jag ju säga. De blir ju ännu mer trevliga att titta på nu också. Dessutom när Nandes och gänget fortfarande är kvar där. Det ska bli riktigt spännande att se nästa säsong. Men alltså i Inters fall, ja, det funkade ju helt enkelt inte. Jag kan förstå för att titta på en exit för honom. Om man pratar om Vidal där så ska det ju i princip bekräfta att han lämnar nu. Planes också som var ute där och sa det, att men Vidal är på väg bort och vi är i slutförhandlingar med Inter. Ja, han är rakt ut sagt. Det är vissa detaljer som återstår, men det är väldigt få saker som tyder på att Arturo Vidal inte ska bli en interspelare innan, ja, om de kommande veckorna i alla fall. Eller innan fönstret är slut. Så han är på väg dit så att Conte får sin Vidal till slut.
Ja. Det får han i Real Madrid. Sitter Regulon och funderar över samtiden och framtiden. Manchester United vill ha honom. Känns som en utmärkt värvning för Manchester United. Men man kan inte riktigt komma överens med Real Madrid om prislappen. Det är 30 miljoner euro som ska vara begärt. Han kommer inte gå tillbaka till Sevilla på lån igen. Kan vi i alla fall utgå ifrån.
Ja, de har ju värvat en ersättare.
Eftersom de redan har värvat en vänsterback. Så att det är väl... Manchester United or bust.
Ja, jag vet inte vilka andra klubbar skulle kunna ge sig in. Är det någon annan som behöver en vänsterback fortfarande? Pratar som att Inter och Conte tittar på Marcos Alonso. Kanske Reguilón hade varit en roligare förstärkning dit i sånt fall.
De har precis köpt Ben Chilwell.
Ja, alltså Chelsea.
Ja, Marcos Alonso.
Ja, exakt. Men Marcos Alonso till Inter.
Ja, precis.
Ja, nej, okay. Yeah. Nej, jag tänkte ju snarare på vad heter det, att Inter skulle istället för att titta på Marcos Alonso titta
jaha,
på Reguilón.
Jaha, du tänker så. Ja, ja.
Det var den.
Ja, ja.
Förvirringen.
Då är vi.
Jag som syftfelar. Vad tänkte jag säga? Jo, men det beror ju på vilka som behöver vänsterbackar. Alltså jag tycker bara betala den pengen. Han är ju värd de pengarna. Men United gillar ju att ändå, och det ska de väl ha cred för till viss del, det får inte bli för långt, men cred till viss del att ja, men vi försöker ändå trissa ner priserna för att vi ska hantera klubben alltså, liksom rätt.
De försöker göra det bästa de kan för sin klubb.
Exakt. Och för Reguilón är det ju en jobbig situation, för att han vet ju att med Ferland Mendy och Marcelo i Real Madrid så kommer det bli absolut noll speltid. Han är absolut för bra för att sitta på en läktare eller på en bänk. Han ska spela fotboll. United hade varit ett perfekt alternativ för honom faktiskt, och perfekt alternativ för United, så att man får hoppas att, och han ska ju vara lite sugen på att testa Premier League också dessutom.
Mm.
Så bara det är ju
vilket man ju är.
Sen får man ju se hur han håller i Premier League, det är en annan sak, för att det är inte jättestort, vad heter det, urval av erfarenhet man kan titta på när det kommer till honom. Det är ju den här supersäsongen i Sevilla och sen en helt okej säsong i Real som man har. Och i Sevillas fall, när de plockar in Marcos Acuña nu, för det har blivit fantastisk värvning av dem också, tycker jag, en av portugiska ligans bästa vänsterbackar förra säsongen. Som dessutom funkar jättebra med en trebackslinje och liksom offensiv och har lite samma egenskaper som Reguilón har, kanske lite starkare, kraftfullare, bättre skott skulle jag gissa på att han har också. Så då kommer inte bli Reguilón dit. Han kommer inte komma tillbaka dit, så då är det väl United. Så att om inte någon annan klubb ger sig in från ingenstans, så vi inte ska utesluta heller.
Nej, inget går att utesluta. Vad sägs till exempel om att Mbappé lämnar PSG?
Jag har ju sagt att han ska till Real Madrid förr eller senare. Jag har sagt hela tiden.
Jag har inte det alltid liksom. På tal om konversationer som har pågått i många år.
Ja. Jo, men det där har säkert jobbats på hur många år som helst. Det är alltså, det känns som en sån här övergång som är skriven i stjärnorna, att den kommer ske förr eller senare. Det finns ju vissa sådana stora. Cristiano Ronaldo när han skulle till Real Madrid, det kändes ju som det kommer ske förr eller senare. Och Kylian Mbappé är lite samma sak. Nu börjar det ju florera nu när sista kontraktsåret börjar närma sig. Uppgifter om att han ska vilja lämna Real Madrid som inte har värvat någonting. Det är ju mycket som på något sätt talar för att det här kanske nästa sommar ändå är den sommaren där Mbappé-förstärkning hade varit logisk och genomförbar. Men det beror ju också helt och hållet på hur coronasituationen utvecklas under säsongen. För om det fortsätter på samma sätt som det gjort nu, då kommer inte Real Madrid ha några pengar att värva för även nästa sommar.
Nej.
För de är tillräckligt välskötta för att förstå att det finns en risk på lång sikt och värva allt för dyrt. Typ som Liverpool. Är ju egentligen samma sak. Så att, men ur perspektivet kontraktet på väg ut, ur perspektivet att Kylian Mbappé förr eller senare kommer spela i Real Madrid, det vågar nästan fastslå. Så ska man ändå ha uppgifterna i beaktning liksom. Man behöver inte helt avskriva dem ändå.
Nej.
Tycker jag.
Nej. Nej, det tycker jag också. Jag måste säga att ponera nu att det blir så. Kylian Mbappé lämnar för jättemycket pengar, trots ett år kvar på kontraktet kommer han bli dyr. Det är ju ändå liksom den mest lovande fotbollsspelaren i världen. Alltså han är väl redan nu kanske världens tredje bästa fotbollsspelare.
Ja, åtminstone är han ju väldigt, väldigt hög hylla. Ligger han på.
Något sånt. Det var då 21-22 år gammal.
Ja.
Och man kommer ihåg det där när han gick för den här rekordsumman till PSG. Och man blev lite förvånad. Jag minns, varför väljer han PSG? Varför väljer den här typen av projekt nu? Men jag tror att det var jävligt smart alltså.
Jag tror att
det var helt perfekt. För han får bygga sitt varumärke. Han får vara kvar i Frankrike. Han får faktiskt en lite lättare uppgift som anfallare i en liga som den franska.
Han får spela med Neymar.
Han får spela med jättebra fotbollsspelare. Han får ösa på, liksom, lära sig jättemycket, utvecklas i en ganska trygg miljö. Men ändå liksom exponera, alltså ändå liksom för göra liksom Champions League. Utmana om titlar, nu har ju inte PSG vunnit den här Champions League, och det är han nog fin med.
Neymar för den kommer att vinna
för det senare ändå. Ja, men helt enkelt, för är man så bra som Mbappé var, då kan ju PSG vara en ganska bra utvecklingsklubb och sen röra sig vidare till den dröm liksom klubben som man har, och där man kanske tänker sig att man ska ha sin största del utav karriären och vinna alla titlar och så vidare. Istället för att för tidigt gå till en för tuff miljö med för liksom andra typer av krav med konkurrens hade det kanske kunnat handla om också. Så kom ihåg att Cristiano Ronaldo var liksom kvar i Real Madrid vid tillfället och sådär. Jag börjar känna att det är liksom PSG för Mbappé. Jag minns att man tyckte det var lite konstigt då, att det var liksom märkligt. Han som kunde gå precis vart som helst, så varför skulle han liksom stanna i Frankrike? Men jag tror det var sjukt smart.
Ja, alltså med facit i hand som han har utvecklat, så ja, då var det ju ganska smart drag. Ja, för han har ju bara fortsatt liksom.
Ja, han hade ju inte behövt liksom utvecklas i den här takten heller, utan liksom utan att han hade kunnat vara kvar på den här samma nivå i någon säsong utan att tappa sin plats. Utan att tappa sin startplats, så det hade ändå varit tillräckligt bra för att, du vet, jogga hem ligan i Frankrike och utmana Champions League och så vidare. Utan han har verkligen fått utrymme och sådär att göra det.
Det är också, han härdas ju också av alla liksom tuffa franska backar och allt gurgel och sånt som sker i den ligan också. Fantastiskt för det PSG, Marseille, vilken den avslutningen. Helt otrolig. Men, och dessutom det här, alltså, han lever ju ändå som i en toppklubb med alla dessa liksom extravaganta fester och divalater och sånt där som ändå präglar den klubben. Jag har ju blivit förskräckt av att se Keylor Navas förvandling sedan han flyttat till Paris. Alltså han var ju som en liten skolpojke i Real Madrid, verkligen. Och sen nu så här, var några månader in på hans tid i Paris, han blonderat håret och står och twerkar på Neymars födelsedagsfest. Men vad har hänt med Keylor? Liksom, vad har ni gjort med honom? Jag fick panik nästan. Alltså, vad har ni gjort med Keylor? Mbappé härdas nog säkert i en sån miljö. Han måste ju lära sig hantera det här liksom, stjärnskapet. För han är ju också, han är ju PR-mässigt också en megastjärna. Han är inte bara en supertalang på fotbollsplan, utan han är ju framtida liksom kassako även PR-mässigt.
Ja, herregud.
Så att som person och som liksom utstrålning och alltihopa, han har ju liksom hela paketet, och det är det jag menar på något sätt, att han är, alltså det står skrivet i stjärnorna att han ska spela i Real Madrid förr eller senare, för det är där man på något sätt hamnar. Och dessutom med hans, alltså ja, väldigt uttalade och uppenbara liksom avslöjade kärlek till Real Madrid från när han var liten. Jag har sett den bilden med alla idolposters i hans rum när han var typ 10 eller vad det var.
Ja, nej, men det där har ju väl dokumenterat, om man säger så.
Vi kommer nog få surra om det nästa sommar.
Ja, det tror jag också. Alexander Sørloth, honom hade man nästan glömt.
Från Mbappé till Alexander Sørloth.
Ja. Öser in mål i turkiska ligan. Sägs vilja lämna Trabzonspor, har gjort, jag hade det precis här, om man ska lita på Wikipedia, 24 mål på 34 matcher.
Helt okej.
Det är ganska bra, det får man säga. Man minns ju, i alla fall jag, och jag vet att Frida Fagerlund framförallt minns hans tid i Crystal Palace.
Var inte jättebra, va?
Alltså grejen att han var ganska bra, han gjorde ju inga mål. Det var ju det som var problemet. Han gjorde ju noll mål, vad jag kan komma ihåg från Crystal Palace, men såg ju riktigt fin ut stundtals. Alltså det syntes att han hade någonting. Och sägs nu då vara aktuell för Tottenham.
Och Leipzig.
Och Leipzig, absolut. Men Mourinho fick då frågan och säger att well, I'm not going to discuss Sørloth. Följt då av en diskussion om Sørloth. För det är så han jobbar för Mourinho.
Exakt.
men så här, ja, det, bla 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 bla. Är det en behöver vi striker? Ja, kommer det vara han? Nej. Ja, det vet vi inte. Ja, bla bla bla.
Av respekt för Trabzonspors president som sagt att vi är intresserade kommer jag inte neka till. Eller något sånt där, sa han också. Alltså det är underbart Mourinho-kryptiskt.
Alltså det är verkligen en egen slags kremlologi att försöka se igenom bullshiten från José Mourinho ibland. Men det har ju pratats mycket om det i Tottenham kretsar. Ryktena florerar ganska ganska tätt. Duggar de ryktena just nu om Sørloth till Tottenham. Och det har ju varit liksom det eviga problemet. Hur hittar du en striker som är backup till Kane, som är tillräckligt bra så att det inte blir ett för långt liksom glapp ner, så att det liksom inte går att spela om inte Kane är på planen. Men som är beredd att alltid sitta på bänken så länge Kane är frisk.
Är Sørloth beredd att göra det? Är ju då frågan.
Ja, framförallt nu eftersom Kane är frisk så är det ju en bänkroll. Men samtidigt är det ett oerhört, Kane kommer behöva roteras ordentligt den här säsongen, därför att han kommer inte hålla hela säsongen annars. Så att det, man kan räkna med, om man är Sörlott och går till Tottenham, kan man nog räkna med speltid. Sen så såg vi ju att saknades ju spets framåt för Tottenham.
Och saknades för allt möjligt mot Everton.
Det såg inte så sådär jätteinspirerat ut. Så att varför inte? Det är en spännande kille. Han är 25 år gammal nu. Eller så fyller han det. Jag såg i alla fall att han var född 95.
Jag tänkte jag kunde han åldern? Så tvekade du efter.
Ja, i december, jag har honom uppe här. December, han är 24, fyller 25. Perfekt ålder egentligen, om man ska plocka in honom nu. Frågan är hur mycket han kommer kosta.
Det är väl så att han är på lån i Trabzonspor. Det är på pappret, och att de får köpa loss honom med någon klausul som sen därefter att de kan sälja vidare honom.
Ja, precis. Han är väl i Trabzonspor på lån med någon slags utköpsklausul, så de måste köpa ut den utköpsklausulen. Han tillhör faktiskt fortfarande Crystal Palace.
Och då undrar man ju också hur Crystal Palace har hanterat alltihopa detta, med tanke på vad de betalar för honom en gång i tiden. Jag tror inte de går plus på den här affären, om man tänker på den utköpsklausulen. Om Trabzonspor då ska kunna betala.
Ja.
Och kommer betala, vad det verkar.
Jag har inte riktigt koll på hur den här klausulen ser ut. Men i alla fall.
Det har inte jag heller.
Spännande att tänka sig honom tillbaks i England. Och jag menar så här. Du lämnar Crystal Palace lite grann som en... med en viss floppstämpel. I en säsong i Gent, en halv säsong i Trabzonspor, för att köpas tillbaka till Tottenham. Det är ju en udda karriärs båge, om man säger så.
Det fick mig plötsligt att tänka på något jag inte lade mig, kanske, men Jason Murillo-ryktena till Valencia fick jag att tänka mig på, men jag kan ta den sen. Men angående Sörlott, så känner jag att, alltså, för hans skull så känner jag att Leipzig är bättre. Och det är ingenting mot Tottenham på något sätt. Men alltså för hans egen utveckling skull att gå in där istället för Timo Werner under Nagelsmann känns mycket mer givande för hans fortsatta utvecklingen att gå till Tottenham och agera andra fjol till Harry Kane. Mm. Sen kan jag tänka mig att det finns mer, alltså det är lite större att spela för Tottenham. Såklart liksom, och särskilt för Norman, det enda de bryr sig om i Premier League.
Man kanske fortfarande har en lägenhet kvar i London dessutom.
Ja, så kan det också. Alltså, rent logistiskt kanske det är mycket trevligare också. Att jag kan förstå, båda valen, om vi säger så.
Jag tror inte att det är en dimensionerande faktor.
Hoppas inte.
I det här beslutet.
Ska man nämna Jason Murillo, det gäller på tal om så här konstiga övergångsgrejer. Att Murillo då lånades, hur gick hela den historien? Han ryktas i alla fall till Valencia nu, igen. För han var ju i Valencia, gjorde det bra. Lånades ut i Barcelona från ingenstans. Sen liksom såldes till Sampdoria. Och nu verkar det på något som att Valencia tänker försöka låna in honom igen. På att, ja, det är en fantastisk liksom, alltså hur det liksom kan bli så konstigt på att du köper en spelare, kastar ut den, hamnar annanstans och sen försöka låna in honom igen. Det är fascinerande. Jag fick bara börja tänka på det när vi kom in på det där bara.
Ja. Callum Hudson-Odoi, jag satt och tänkte på det här faktiskt igår när Chelsea spelade. Och
Ruben Loftus-Cheek Masterclass.
Ja, precis. Och, Callum Hudson-Odoi då sitter på bänken efter att Chelsea för bara, ett år sedan, de nekade ett jättebud från Bayern München på Callum Hudson-Odoi. Som sen sänkte sig på grund av skada. Var det längre sen? Jag minns inte exakt hur det var, men
tiden flyter ihop.
Det gör lite grann det. Och att man var så här, nej, nu ska vi verkligen honom ska vi inte sälja till liksom, till vilket, han ska vara kvar till vilket pris som helst. Vi tror på honom, satsar, och sen nu liksom han är helt frisk. Och så sitter han på bänken och nu ryktas han bort igen då, Bayern München är intresserade. Även Leipzig och Juventus ska vara sugna på Hudson-Odoi. Och jag vet inte,
jag vet inte vad Bayern ska med honom till här och nu. Det förutsätter nästan att Gnabry eller Coman försvinner. Nu verkar det väl som att Perisic inte blir kvar, som jag har förstått det i alla fall. Kan ha tokfel här nu. Det är många namn man blandar ihop i olika sammanhang. Men jag vet inte riktigt om behovet för honom finns, för då blir han ju bara ett truppkomplement. Men det kanske är det som Callum Hudson-Odoi är idag.
Ja, han är ju det i Chelsea.
Exakt, och då borde han väl inte vara mer än där i Bayern München.
Nej, och varför skulle han lämna för att vara, alltså...
Vinna titlar?
Ja, alltså...
Med risk mycket... att se på alla Chelsea-fans mot sig. Ja, men...
Jo, visst, men det är liksom så här... Jo, men det är en flytt till Tyskland. Jag vet inte. Jag är inte helt säker på att han är sugen på det. Jag tror att han i det här läget är ganska sugen på att stanna och slåss om sin plats i Chelsea, kan man tänka sig. Men samtidigt också eventuellt känna en viss besvikelse över att han inte är liksom det givna valet. Bara det att man spelar med Kai Havertz på en kant istället för att...
Det är ju också jättekonstigt att man inte spelar honom centralt.
Istället för att låta till exempel en Callum Hudson-Odoi starta på den där kanten som är hans bästa position. Och, sen kom han ju in på slutet och gjorde ett inhopp, men ja, vi får se. Bayern München, Leipzig och Juventus.
Lån till Leipzig? Nu sitter jag bara och promotar alla ska till Leipzig här.
Kan inte låna ut honom i det här läget.
Kan man väl?
Jag vet inte, ja, man kan.
Han är fortfarande ung.
Ja, men han är för bra.
Tycker han är för bra för att låna ut? Ja, om du tänker Chelsea med ordinarie uppsättning, att de har alla spelare tillgängliga och så vidare.
Ja, alltså, hade jag varit Chelseas styrelse så hade jag ju liksom skitit i vad är ju helt fel. Men om man bara ser till det bästa för Chelsea, att ha den kvaliteten på bänken och det kontraktet som han ju, alltså, det är ju liksom ett sparkapital på mer än ett sätt. Det är ju inget man bara vill släppa liksom.
Men det beror ju lite på, det är därför jag tänker lånet, för det beror lite på hur långsiktigt du ser att han ska, för det är fortfarande en spelare som har en liksom utvecklingspotential. Det finns ju väldigt mycket utvecklingsutrymme hos honom fortfarande.
Verkligen, då måste han ju spela fotboll.
Ja, och få spela där i Leipzig till exempel, om vi tar det som exempel. Hög nivå i Bundesliga, han skulle vara ordinarie. Det kanske inte är så dumt på så sätt.
Nej. För att jag håller inte för otroligt att han faktiskt spelar sig in i det här laget i Chelsea.
Det ska ju också tilläggas, men det är ganska många gubbar han måste peta då. Och det är ganska många dyra värvningar han måste peta.
Alltså det är ju, vi har ju varit inne på det, det är ju svårt att se hur de ska få ihop allt det här. Därför att, jag menar, stoppa in Kai Havertz centralt och där han ska vara. Ja, men då har du fortfarande en Ziyech, du har en Pulisic.
Mason Mount ska väl, alltså nu... Ja. Ja, Werner får man väl anta att spela på topp. Annars kanske använder Werner på en kant och spelar Tammy.
Ja, och Tammy Abraham finns kvar där. Och, alltså det är ett
något måste de göra sig av.
Svårt,
du kan inte hålla ett sånt lag alltså glatt. Hur mycket man än pratar om bredd och sånt, så du kan inte ha för mycket kvalitetsspelare som förväntar sig startelveplatser i samma lag utan att det kommer bli polemik på ett eller annat sätt.
Nej, och du har Ross Barkley och så vidare. Som...
Just det, han också.
Så att ja, det kan bli tufft. Jag tror, jag har dock en liten känsla för att eventuellt Callum Hudson-Odoi kanske är den som ändå drar det längsta strået där och kommer knipa den där platsen. För jag tycker han är riktigt bra. Men det är plus den här säsongen, vi räknar med mycket rotation och ändå mer speltid för rotationsspelarna än vad det normalt sett hade varit.
Nu är i och för sig fotbollsvärlden så pass cynisk så att det kanske inte spelar någon roll ändå. Men sen har vi de här mörka rubrikerna som var om honom också tidigare. Som väl ligger där ändå och skaver.
Så är det säkert. Så är det säkert, ja. Fan, det tänkte jag inte ens på. Hade på något sätt trillat så gärna på mig. Men ja, absolut.
Jag ska ärligt säga, jag vet inte vad som har hänt med den historien efter. Nej. Jag sitter här just nu.
Nej, jag är lite dåligt inläst på den just nu, känner jag. Robin Quaison. Äntligen får vi lite svenska namn i Sillypodden.
Ja, fan, nej, men de liksom... båda Bundesliga.
Ja, både Robin Quaison och Sebastian Andersson. Vi börjar med Quaison. Burnley budar. Yay! Vad glad jag blir.
Quaison i Burnley.
Ja, men... det är klart, det är klart att han ska till Burnley.
Bilda anfallspar med Chris Wood.
Ja! Ja! Det är så jävla härligt.
På något sätt kan jag ändå se det. Alltså, att de, tror att han är ändå ganska hårdjobbande, liksom nyttig anfall. Jag tror att han skulle kunna funka ganska bra där.
Ja.
Det var kul att se. Mm. Och det känns som en speltyp de skulle behöva och där han skulle få förtroende att spela också.
Hur är du på tredje bollar i boxen?
Fjärde bollar.
Ja, precis. Det är bara att veta åt vilket håll den ska, va?
Konkurrera med Jay Rodriguez som en startplats.
Ja, det borde han kunna lösa. Även om jag verkligen gillar Jay Rodriguez, så saknar han ju kontinuitet i sitt spel. Alltså så bra som han var när han slog igenom med Southampton, då den säsongen när hela Southampton slog igenom med Pochettino och Lallana och hela gänget, då var han ju fantastisk. Och sen den där riktigt svåra skadan och var borta i en och en halv säsong, så har han ju liksom så här blixtrat till då och då och gjort några fantastiska strutar, inte minst. Men jag tror att köper de in en Quaison, så tror jag han klämmer sig in definitivt.
Kan ju användas på kanten också dessutom, på mittfältet. Det är väl kanske främst de en av två anfallare man tänker att han skulle gå in i sånt fall. Men
ja, det tror jag.
Eller så har man honom och McNeil på varsin kant, vilket kanske inte är helt dumt heller.
Nej.
Jay Rodriguez för övrigt måste ju vara ändå, även om han är duktig och så vidare, så sett till namnet, om man inte vet vem det är och föreställer sig vad det är för typ av fotbollsspelare, så är ju verkligen Jay Rodriguez det liksom. Det är ju inte det man tror.
Nej.
Förpackningen är ju väldigt...
Ja, lite så. Lite så. Sebastian Andersson, på Sportbladets uppgifter, uppges då gå från Union Berlin till Köln för 65 miljoner kronor. Enligt Köln-tidningar så ska han då...
Det ska ha gått vidare därifrån. Att, ja, liksom, från på väg till snart klar. Här, man kan ju tycka, man tittar på det bara, Union Berlin till Köln, det känns som att du går liksom i sidled lite. Ja, kanske liksom sportligt på ett sätt.
Men jag ska att... komma ihåg vad Union Berlin har värvat in då i konkurrensväg till Sebastian Andersson också.
Tänkte du på Max Kruse eller?
Ja.
Ja, fast de skulle väl kunna komplettera varandra kanske. Men i det här fallet så är det väl lite också så att Union får bra betalt. Köln är en väldigt mycket större klubb, rent liksom infrastrukturmässigt, med supportrar, med alltihop och allting runt omkring. Det är liksom en väletablerad Bundesliga-klubb på ett annat sätt än Union Berlin, som är väldigt mycket mindre. Så att ur det där perspektivet är det en bra flytt, med tanke på också hur väl den tyska fotbollen har passat Sebastian Andersson. Så att jag kan väl se logiken i den, för jag känner väl inte riktigt att han är på den nivån att han typ skulle gå in i liksom Bayer Leverkusen eller Gladbach eller något, utan då kanske det är ändå bättre att bara gå till en större förening, även om liksom sportsligt inte är någon jätteskillnad här och nu.
Nej.
Men då är det väl att John Cordoba kanske ska röra på sig, kan man ju tänka sig, eller så kan han spela med honom, om man ser.
Ja, det är spännande i alla fall med svenskar som rör på sig, även om det inte är...
Joel Azor verkar ju vara på väg till Genoa, kan man ju lägga till också. Han togs ju på bild där med Genoa-klubbmärket på en vägg där bakom, så att den verkar ju vara nästan i hamn.
Härligt. Jack Grealish har varit mycket snack om till Manchester United framförallt. Har liksom svalnat de ryktena under de senaste veckorna. Och nu har han förlängt med Aston Villa, ett nytt femårskontrakt.
Skapligt statement ändå.
Ja, det är det ju.
Måste jag säga. Nu ska man ju alltid ta alla de här uttalanden man gör efter en kontraktsförhandling eller förlängning med en viss nypa salt och så, att de är ju alltid ganska kryddade och liksom småsmöriga. Men han säger ju det liksom, att jag litar på det här projektet, att det har varit så bra och så vidare. Och jag vill ändå stanna här, och det är ju jätteviktigt för dem. Det är ju större än alla former av nyförvärv de skulle kunna värvat in, och få kvar honom i hjärtat i klubben och alltihopa. Så att... Och det tar ju död på det här snacket om att han ska till United och hej och hå. För att de pengarna som det skulle kosta att köpa loss honom från det här femårskontraktet, de kommer inte betalas den här sommaren.
Inte under några som helst omständigheter.
Nej.
Det kan vi vara säkra på. Roma skiter i Chris Smalling och plockar in Marash Kumbulla från Verona istället. På lån.
Ja, alltså...
Vilken budgetvärv? Vilken
Nej, det är ju ingen budgetvärvning. Alltså...
Eller så här, budgetbeslut. Alltså så här, Smalling hade ju kostat mer.
Smalling hade nog, fast Kumbullas köpoption ligger nog på högre än vad Smalling hade kostat.
Ja, det är möjligt. Men det är fortfarande inte pengar här och nu.
Nej, man skjuter upp det. SMS-lån. Man skjuter upp det. Men Kumbulla har ju varit en av de mest stora genombrottmännen i Serie A förra säsongen. Strålande i Verona som överraskade allt och alla under sin liksom, premiärsäsong efter uppflyttningen. Och Kumbulla 20 år, det har ju varit huggsex om honom bland de andra italienska storklubbarna. Det är ganska jättefin värvning av Roma att plocka in honom. Sen hade man kanske velat se både Smalling och Kumbulla om det hade gått, för det hade ju varit helt utmärkt för dem. Mm. Men det finns ju också en gräns på hur mycket pengar man kan spendera. Så att...
Ja. Vad händer då med Chris Smalling?
Ja, det är en väldigt bra fråga.
Mm. Är det tillbaka till Manchester United? Det har pratats om Inter.
Ja, de måste vi ersätta Godin med någonting.
Ja. Eventuellt så blir det Inter då för Chris Smalling. Eller så blir det tillbaka till Manchester United och sen så krigar då om en plats där, ja, det blir ju Lindelöf han ska konkurrera med för att Maguire kommer att vara given.
Men jag får slänga upp ett lag, jag tror jag hade mått bra av någon som vill slänga in Milan.
Ja, varför inte?
Jag kan säga, se behovet av en extra mittback där.
De ska ju värva 100 spelare till dem sagt. Så att,
Ja, de värvar Chris Smalling som en av dem. Och nu är det inget negativt med att ha Chris Smalling på lån ska tilläggas. Det är snarare det måste ju pudla lite på att nu är det snarare någonting positivt.
Ja.
Det är en framgång att ha Chris Smalling på lån.
Ja, precis. Vi har en till på listan här. Pervis.
Estupinian.
Ja, den här får du ta. Alltså,
Jag blir så glad när jag såg den. Han var ju, Pervis Estupinian var ju vänsterback i Osasuna förra säsongen. På lån från Watford. Var helt underbart bra. Och såklart han inte ska spela i Championship. Och då pratades det om att då spanska transferfönstrets absolut största vinnare hittills, Villarreal, ska plocka in honom som ny vänsterback. Och det vill jag bara konstatera vilken... Hur bra det ser ut i Villarreal, även om de förlorar sin premiär, så är det att få in honom i den backlinjen också. Det ser riktigt bra ut för Unai Emerys projekt. Nu gäller bara att de levererar på plan också.
Ja, precis. När Villarreal, vad har du för förhoppningar på säsongen?
Jag har ju tippat de femma, vilket i och för sig är samma sak som de slutade förra säsongen, men det har ju lite med att göra vilka andra klubbar som spelar i den serien. Men om de inte tar Europaplats med tanke på värvningarna de har gjort och med Unai Emery nu vid rodret, då är det ju, måste jag säga, att det är ett ganska stort fiasko. För de har ändå liksom, de har i princip mobbat Valencia och plockat deras kapten och sen Francis Coquelin som dock blev skadad i premiären här på det. De vinner dragkampen mot Takefusa Kubo. De plockar Pervis nu som ryktas till alla möjliga klubbar också. Det här kan jag fortfarande inte förstå. Varför. Ja, Watford såg väl chansen att sälja liksom rakt av och han ville väl inte spela Championship, så den aspekten finns väl. Men nej, de ska ta en Europa-plats med den truppen, det tycker jag. Sen får man ju se hur det påverkar att Santi Cazorla och Bruno Soriano inte är där någon mer, för då blir det ju en annan tonläge i omklädningsrummet på att du förlorar från den typen av spelare. Men truppmässigt, om du tittar på namnen, ska det absolut vara Europa-plats. De borde ju vara med och slåss om Champions League-plats också.
Mm. Vad bra, vi ska ta någon fråga i alla fall innan vi knyter ihop för idag. Vi kan börja med ett som kom på mail från dig. Adam Nielsen skriver så här. Zaha till Manchester United när Ole Gunnar är desperat på deadline day. Vad tycks? Den är ju inte...
Den är inte dum. Alltså.
Den är inte dum.
Tycker jag, alltså... Det finns en logik i den.
Det finns också en saknas logiken i den eftersom man redan har varit där och misslyckats. Och inte kanske har de bästa minnena från klubben. Och det är väl kanske ömsesidigt med supportrar och såna grejer och det skulle kännas märkligt att gå tillbaka. Men bortsett från det så känns det inte osannolikt.
Det säger en del om hans United-gärning att jag är helt förträngt att han ens har spelat i United. Det känns som att han har varit i Crystal Palace så länge som helst nu. Men där så var det väl Roy Hodgson som var ute och sa det, att om vi ska sälja honom så är det marknadspris eller något sånt där. Då får man betala där det kostar. Och jag vet inte vad han definierar som marknadspris för Wilfred Zaha. Men United måste väl få in någon form av ytter. Och om det skiter sig med Bale och det skiter sig med Sancho och allt vad det är, så varför inte?
Ja. Ja, nej, jag håller helt med. Det känns verkligen som en...
Alltså var det för sig inte den här typen av värvning? Vi sa att United inte gjorde något mer.
Jo, men det är ändå en... Jag vet inte, det är inte Gareth Bale på det sättet liksom.
Nej, så är det ju.
Det är ingen
utvecklingspotential du köper heller.
Nej, det är ju visserligen inte, men han har ju kanske några fler säsonger kvar än vad Bale har. Där tror jag det är främst det är nog historien mellan spelare och klubb här.
Det är en väldigt väsentlig del som man helt hade förträngt.
Jag får frågan här från J. Albin 5. Måste inte någon nypa Max Meyer snart? Så jävla deppigt att se dem bänkad av duon McCarthy-MacArthur.
Det är ju deppigt som bara den.
Så mycket som är deppigt med Crystal Palace kan jag tycka. Men han har ju inte varit bra i Crystal Palace.
Nej, han har ju fått sina chanser, men han har ju inte gjort det bra då.
Ja, nej.
Så är det ju.
Det är ju liksom, han har inte passat in där, men samtidigt var det en stor investering av Crystal Palace. De kan ju inte bara skicka honom för att han inte liksom funkar under en säsong. Han får ju försöka spela sig tillbaka in i det där.
Fast har han inte på något sätt bränt broarna där lite? Alltså känns inte det som något så här låna hemman till Bundesliga till typ Schalke.
Mm. Nej, och frågan är ifall det ens är dem han, jag vet inte.
Nej, bara drog det är nästan, en klubb liksom.
Ja, eller ifall det är som McCarthy som han har spelat, så har han ju spelat längre fram än vad de, alltså de.
Ja, han ska inte spela central mitt i en 4-4-2. Det ska ju inte.
Nej, utan då har han liksom varit inne som ytter. Har han kommit in och spelat som någon slags släpande forward. Det finns ingen bra roll för honom där.
Det var väl ganska oplanerat alltihopa, kan man tänka sig.
Det kändes ju spännande när han kom och tänkte att här har de en plan.
Det är inte första gången en Premier League-klubb värvar en spelare utan någon plan för honom.
Nej, verkligen inte.
Hur många procent av alla Premier League-värvningar skulle vi säga att det finns en plan för? 50? Något i den stilen.
Ja, varför inte? Det tror jag är oftare att det finns en plan än vad man kanske tror, än vad det kanske ser ut på planen sen. Men just det här fallet så förefaller det lite oklart.
Precis.
Hörrni, vi måste faktiskt knyta ihop säcken här. Klockan börjar bli mycket. Makoto, tack för att du kom in.
Tack själv för att du kom in.
Missa inte Premier League-podden som släpptes för bara en liten stund sedan. Och så Sillepodden återkommer snart igen. Det vet ni, det är bara att hålla utkik efter. Efter nästa avsnitt så kommer vi snart. Bra. På återhållande.